الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشترة قيام كتاب قول المفيد في أدلة التوحيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الوصابي اليمني رحمه الله تعالى Och vi talade i förra lektionen om de sista från imanspelaren. Och författaren säger sen min adillat au adillat ziyadatul iman. Bevis på att iman stiger. Och sedan min adillat nuqsan al iman. Bevis på att iman sjunker. Vi har talat om iman. Och iman som på svenska brukar översättas till tro eller kanske mer bekräftelse, tasdiq. Och vi har sagt att iman är qawl, det är i'tiqad, qawl och amal, tro, tal, handling. Och iman stiger med goda gärningar, iman blir svag med synder som vi inshallah kommer att tala mer om idag. Och ahli sunna wal jama'a, till skillnad från murji'a och al-khawarij och andra sekter, tror att iman stiger och blir svag. Det är någonting som ahli sunna wal jama'a bekräftar. Och det är någonting som bekräftas i Koranen, i den autentiska sunna, från sahaba, konsensus. Och någonting som också är mahsus. Det är någonting som vi alla känner av. Vem av oss har aldrig känt att hans iman blev stark eller hans iman blev svag? Det är någonting som vi kanske gör till och med flera gånger om dagen. Så att förneka det här är väldigt, väldigt farligt. Och författaren kommer att nämna då bevis på att iman stiger. Och som han kommer att nämna senare, så är bevisen på att iman stiger också bevis på att iman blir svag. För innan den steg, vad var den för någonting? Den var låg, eller hur? Så att alla bevis på att iman stiger tyder på att iman också kan sjunka. Så att bevisen går att använda åt båda hållen. Även bevisen på att iman är svag är även bevis på att iman kan vara stark och den kan gå upp. Och bevisen är överflödiga. Vi ska nämna några av dessa bevis som författaren tar upp. Och sen tänkte vi inshallah ta'ala avrunda med att nämna vissa faktorer, orsaker som gör att man blir starkare i sin iman. Och det kommer att komma också allt eftersom vi läser bevisen. Och innan vi börjar, när vi talar om den här frågan att iman stiger, iman blir svag. Och den kan bli så svag att den försvinner helt och hållet. En person kan förlora sin iman, bli en kafir. Och därför är den muslimen som har förståelse, insikt i sin religion, väldigt försiktig om sin iman. Al-iman är det käraste, dyrbaraste som vi äger. Du kan förlora många saker i detta liv. Men om du förlorar din iman så finns det ingenting som kan ersätta den. Det finns ingen substitut för al-iman. Till skillnad från världsliga saker. Du förlorar ett arbete, du fixar ett nytt. Din bil går sönder, du köper en ny. Du skiljer dig från din fru, du gifter dig med en ny. Och så vidare. Det går att ersätta. Är det inte så? Men om en person förlorar sin islam, vad är det då som ska ersätta hans islam? Finns det någonting? Det finns ingenting. Så den som förlorar al-iman har sannoliken förlorat den största förlusten. Al-khusran al-mubin. Och därför ska man värna om sin iman. Man ska vara försiktig om sin iman. Och försöka alltid att höja sin iman och behålla sin iman hög. Och hålla sig borta från de faktorer och orsaker som gör att din iman blir svag. Det är jätteviktigt. Och inte spela spel med sin iman. Yani, vad kan man säga? Jeopardize eller som en gambling. Att man tar lätt på sin iman. Och utsätter den för saker som kan vara helt förödande. Nej, håll dig borta från allting sånt. Håll dig borta från fitna, håll dig borta från problem, håll dig borta från synder, håll dig borta från dåliga människor, håll dig borta från att läsa shubuhat och tvivel om islam. Håll dig borta från allt sånt. Och säkra din iman. Skydda din iman, för det är wallahi det käraste som du äger. Så vad är då bevisen på att iman stiger? Författaren börjar med att nämna några koranverser. Den första är från surat Ala Imran, vers 173. Alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladhina qala lahumun nas. De som när det sades till dem, människorna kom och säger till dem, innan nasa qad jama'u lakum. Människorna, yani från Mekka, al-kuffar, har samlats mot er. De är många, de är starka, de är välutrustade. Fakhshawhum, så ihdaruhum, var rädda för dem. Nu har ni ett riktigt hot, yani ni borde vara rädda. Och då så säger Allah, fazadahum imanen. Men det ökade dem istället i deras iman. Och de sa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, yani Allah kafina. Allah räcker för oss. Allah kommer att skydda oss. Wa ni'mal wakil. Och han är förträfflig att förlita sig på. Det finns ingen bättre än Allah att förlita sig på. Och här nämner al-ulama, som Ibn Uthaymin och andra, att den här versen är ett bevis på att de troende ökar sin iman när de står inför prövningar. För Allahs skull. När de står inför motgångar och prövningar, så ökar de i sin iman, sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. De blir inte svagare, utan de blir starkare. De vänder sig till Allah azza wa jal och sätter sin tillit till Allah azza wa jal. Men här nämndes då, fazadahum imanen. Och det ökade dem i deras iman. Klart och tydligt, eller? Att iman ökar. Allah säger också, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alihim ayatuhu zadatum imanen wa ala rabbihim yatawakkalu. De troende är endast de som när de minns Allah, wajilat kulubuhum, så känner deras hjärtan fruktan. Wa idha tuliyat alihim ayatuhu zadatum imanen. Och när Allahs verser läses upp för dem, så ökade de i deras iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, och de förlitar sig på deras herre. Surat al-Anfal, vers 2. Så innamal mu'minuna, al-mu'minun, vi sa att det är de som har iman, eller hur? De som har iman, han är mu'min. Så vilka är al-mu'minun? Det är de vars hjärtan bävar, de känner fruktan, rädsla när de hör Allah azza wa jall nämnas, när de tänker på Allah azza wa jall. Och här nämner ulema att den här versen då betyder att deras hjärta fylls med iman när de tänker på Allah. En iman som får dem att göra goda gärningar och att hålla sig borta från synder. En person står inför en synd. Han kan göra någonting haram. Ingen människa ser honom. Han har alla förutsättningar. Hans nefs dras åt den här synden. Men han minns Allah. Och då fylls hans hjärta med fruktan. Och han säger nej. Jag ska inte göra den här synden. Det här är iman. Det är ett tecken på att den här personen har stark tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Så som Allah säger. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Att den som fruktar att stå inför sin herre, وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, och hindrar sin nefs från det som den dras till, det är de som kommer att få paradiset som sin destination. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, och då hans verser reciteras för dem, zadat hum imanen, så ökar de i deras iman. Deras iman blir starkare av att höra Koran. Och det här kommer vi tillbaka till, inshallah, senare. Han nämner också andra verser, och bland dem är Allahs vers هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أتي هان سم سندنير السكينة وكالسكينة بتدهار إن المفسرون الرحمة والإطمئنان برمحتيهت لغن فريد i deras hjärtan. För att öka deras iman till eller på den iman som de redan hade. Så han nämner Allah återigen att iman ökar. Han nämner också hadith Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, där han säger att då vi var ungdomar i profetens sällskap alaihi salatu wassalam, så brukade vi lära oss iman innan det att vi lärde oss Koranen. Och när vi sen hade lärt oss al-iman så fick vi lära oss Koranen och det ökade oss i våran iman. Och denna hadith finns berättad av Ibn Majah och den är autentisk. Nej, ni har säkert hört den hadithen, va? Ja, ni här beskriver Jundub radiyallahu anhu hur de var med profeten alaihissalam då de var ungdomar. Vilken metodik var det de hade för att lära ungdomarna al-islam? Det var inte som idag att man lägger störst fokus på att lära ungdomarna Al-Quran. Att barnen ska kunna Koranen utan till från början till slut. Sen om du frågar dem att de ska förklara arkan och iman, de kanske inte kan. De kanske inte ens kan innebörden av la ilaha illallah. Men de kan Koranen från början till slut. Vilket är bra. Vi förringar inte, ser inte ner på att lära barnen Koranen. Det är jättebra. Men om man kollar på den metodik som sahaba använde så var det lite annorlunda. Där la man störst fokus på att lära barnen eller ungdomarna al-iman. Och al-iman omfattar här det som vi nämnde, arkan al-iman, al-tawhid, tron på Allah azza wa jal, tron på änglarna, böckerna, sändebuden, domedagen, ödet och så vidare. Och de nämner också att det omfattar tron på att man lär barnen att frukta Allah, att älska Allah, att längta efter Allah, att känna Allah subhanahu wa ta'ala. Så att de får en iman i sitt hjärta. Och sen lär de sig Al-Quran. Och de förstår Koranen. Tillsammans med den kunskap om aqida som de har. Och de får jättestark iman. När de väl lärde sig Koran. Så här finner vi en viktig sak som också vi kan ta åt oss. Och det är att vi, när vi lär oss Koranen, måste också lära oss Koranens innebörd. Så att du kan relatera till den kunskapen du har. Tron på domedagen, tron på paradiset och helvetet. Och sen lär du dig verser om paradiset och helvetet och domedagen och mötet med Allah Azza wa Jal. Då kommer det öka dig i din iman. Och även när du hör dessa verser reciteras så kommer det att stärka din iman. Men om du inte förstår det på Koranens budskap, så kanske det inte kommer att stärka din iman på samma sätt. Så det är väldigt viktigt att man lär sig. Och det kommer vi inshallah komma tillbaka till. Lära sig Koranen och dess innebörd. Det berättas också från Abu Huraira radiyallahu anhu att han sa att profeten alaihissalam sa al-mu'min al-qawi. Den starke troende är bättre och mer älskad hos Allah än den svage troende. Men det finns gott i de båda. Ihris ala ma yanfa'uk. Lägg vikt på vad som gynnar dig. Wasta'in billah. Och sök hjälp hos Allah i detta. Wa la ta'jiz. Och bli inte lat eller passiv. Och om du drabbas av någonting, så säg inte om jag hade gjort si och så hade si och så skett. Utan säg istället qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al. För att om du säger om, så kommer du öppna dörren till shaitan. Och denna hadith finns i Muslim. Här säger profeten a.s. att al-mu'min al-qawi, den starka troende är bättre och mer älskad av Allah än den svaga troende. Inte det här ett bevis på att al-mu'minun, muslimerna, är på olika nivåer. Vissa är svaga och vissa är starka. Är det inte så? Och de bästa hos Allah azza wa jalla är de som är starka i sin iman. Men de som är svaga ska inte misströsta och tänka att de är värdelösa, utan de är också älskade hos Allah. Alla tycker om Allah. Wa fin kulli khayr. Alhamdulillah, så länge man har iman och islam är man älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Men man är närmare Allah och mer älskad av Allah azza wa jal då man har starkare iman. Men det finns gott i alla. Och så lär oss profeten alaihissalam en väldigt viktig sak. Ihris ala ma yanfa'uk. Att vi ska lägga vikt på de saker som gynnar oss. Och det här rådet ska vi alltid ha med oss. Speciellt i den här tiden där det är så otroligt lätt att döda sin tid. Och vi nämnde ju i förra lektionen, ni kommer ihåg, att vi talade om hur tiden går snabbt, eller hur? Att det finns inte mycket baraka i tiden. Tiden flyger iväg. Från domedagens tecken. Att ett år känns som en månad som en vecka som en dag som en timme. Som han, du känner hur verkligen dagen flyger iväg. Och vi har blivit beordrade att ta vara på tiden. Ta vara på livet innan döden, ungdomen innan vi blir äldre, hälsan innan sjukdomen. Ta vara på tiden. Tiden är det som du investerar till nästa liv. Där du har möjlighet att göra goda gärningar. Så ta vara på den här tiden. Ihris ala ma yanfa'uk. Yani ihris, lägg vikt och betona i livet de saker som gynnar dig. Här kan vi alltid fråga oss själva när vi ska göra någonting. Kommer det här gynna mig eller inte? Kommer det gynna mig att sitta och spela tv-spel i 10 timmar? Eller inte? Kommer det gynna mig att hålla på domedagen? Kommer det gynna mig att kolla på film halva dagen? Nej, det kommer inte gynna mig. Det kanske till och med kommer skada mig och min iman. Är det inte så? Så att man tänker på de här sakerna. Kanske sova mindre, slösa mindre tid och lägga mer fokus och vikt på vad som kommer att gynna dig hos Allah Azza wa Jal. Men självklart så gör man också tillåtna saker som är bra för ens hälsa, man slappnar av, man har olika hobby och fritidsaktiviteter och så vidare. Man måste också vara social. För det funkar inte att bara ägna sig åt dyrkan dygnet runt. Det går inte. Utan man måste ha arbete, utbildning och göra olika former av fritidsaktiviteter. Och sen lägger man också då vikt på dyrkan. Men just det här att döda tid. Subhanallah. Tiden är någonting som du kommer att ångra. Som det sägs att Ahlul Jannah kommer att ångra varenda minut i dunya de inte mindes Allah. Och de är Jannah. Men de kommer att ångra varenda minut de inte mindes Allah i det här livet. Och den som dör, profeten Al-Islam gick förbi hans grav och han sa att den här personen kommer tillbaka och ber 2 raka'a. Yani sunna är mer kär till honom än dunya och allt som finns på dunya. Yani han ligger i graven, han önskar han kunde komma tillbaka och be 2 raka'a sunna. Och vi sitter här, vi är friska, vi är unga. Vi kan be sunna, eller hur? Vi kan göra den här dikr. Vi kan lära oss om islam och så vidare. Så att ta vara på tiden. Och sök hjälp hos Allah. Yani i att ta vara på tiden, i att dyrka Allah, i att komma närmare till Allah, så behöver du alltid Allahs hjälp. Du kan inte klara det här själv. Iyyaka na'budu, endast dig dyrkar vi. Och iyyaka nasta'in, och vi behöver endast din hjälp. Och vi söker endast din hjälp. Yani, vi kan inte dyrka dig om du inte hjälper oss. Så vi ska alltid söka Allahs hjälp och inte förlita oss på oss själva i allting som vi gör. För vi är svaga och vi är okapabla att göra någonting. Än om inte Allah Azza wa Jal hjälper och underlättar. Och sen lär oss profeten Ali Sattaslam något väldigt fint som också relaterar till ödet. Och det är att man ska inte beklaga sig över vad som har hänt. Och tro att man kan ändra på det. Och säga att om jag hade gjort så här så hade det här inte hänt. Om jag hade gått ut 1 minut tidigare hade jag inte missat bussen. Om jag hade åkt lite senare till jobbet hade jag inte krockat och så vidare. Nej, utan säg khalas, qaddar Allah wa ma sha fa'al. Det här är något som Allah har bestämt och något som Allah vill. Du kan ta lärdom av det. Om det var något fel, gör inte om det nästa gång. Men skyll inte på ödet. För att som profeten alaihissalam sa till Ibn Abbas, vet att pennan är lyft, bladet är torrt. Och vad som drabbat dig aldrig kunnat undgå dig. Och vad som undgått dig aldrig kunnat drabba dig. Men det som drabbar dig, det du har fått, det är skrivet. Du har aldrig, det finns ingen chans att du skulle kunna undgå den här saken. Missa den här saken. Och det du har missat i livet, det var skrivet. Och det finns ingen chans att du skulle kunna få den där saken. I det gångna. Så man accepterar ödet. Sen nämner författaren kapitlet om vad som då sänker ens iman. Och där nämner han hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att iman bid'un wa sab'una aw sittuna shu'ba. Att iman är ungefär 70 grenar. Den högsta av dem är att säga la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är att ta bort något farligt från vägen. Och al-haya, blyghet, är en del av iman. Berättade Bukhari Muslim. Så här nämner profeten alaihissalam att iman har shu'ab. Den har förgreningar. Den har förgreningar. Vissa hadither säger cirka 70 och vissa säger cirka 60. Det är många förgreningar. Och den bästa av dessa förgreningar och al-asl, grunden, är ett tawhid. La ilaha illallah. Och sen kommer salah, zakat, siyam, hajj och så vidare. Och i slutet av de goda gärningarna, det som klassas som den minsta goda gärningen, är någonting så litet som att avlägsna ett farligt objekt från vägen. Du går och du ser en flaska som är krossad på vägen och du tänker att den här kanske kan skada ett barn, kan skada en katt eller en hund eller liknande, och du tar bort den. Då får du belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. Som den här mannen som tog bort en gren från vägen och han blev förlåten för hans synder. Alla uppskattade och belönade honom för det goda han hade gjort och mannen blev förlåten för sina synder. Och här, subhanallah, vi har nämnt det här förut, att man ska aldrig se ner på en god gärning. Om den minsta av goda gärningar, minsta, sista av goda gärningar, kan göra så att du blir förlåten för alla dina synder, då förstår vi underförstått att resten av gärningar kan också sudda bort dina synder. Eller hur? För de är högre och de är bättre. Så man ska aldrig se ner på en god gärning. Men en och samma gärning kan också variera på hur mycket ikhlas och mutaba'a, hur mycket uppriktighet och hur mycket enlighet med sunna man gör respektive gärning. Den här mannen som tog bort kvisten kanske hade jättemycket ikhlas till Allah subhanahu wa ta'ala. Hade jättemycket rahma till att folk inte skulle skada sig på vägen. Så Allah förlät hans synder. Hans avsikt var jättegod. Medan vi kanske plockar bort någonting från vägen sådär bara som en rutin utan att tänka på det. Då kanske du får mindre belöning. För du har inte riktigt den här starka ikhlas uppriktighet när du gör denna gärning. Nah. Men denna hadith bevisar då att iman och dess gärningar är inte på samma nivå, utan vissa är högre än andra. Han nämner också hadith Abu Sa'id radiyallahu anhu, där Rasulullah alaihi salatu wasalam säger att den av er som ser någonting farligt, eller den av er som ser någonting fel, ska ändra på det med handen. Kan han inte med tungan, kan han inte, så ska han hata det med hjärtat. Wa dhalika adhaful iman. Och detta är den svagaste formen av iman. Så ser man någonting fel, så ska man ändra på det med handen. Om man har auktoritet, då tar man bort det. Kan man inte, så ger man nasiha. Man påbjuder det goda, man förbjuder det onda. Kan man inte det heller, så måste man åtminstone hata det dåliga med hjärtat. Det är också en viktig sak som många missförstått hadithen. Att hata det som är haram med hjärtat, är det bara för personen som inte kan ändra? Eller måste också den som ändrar och den som kritiserar hata synden med hjärtat? Allihopa, precis. Den som ser någonting fel, han ser någon i hans hem kolla eller lyssna på haram, han ändrar på det, han stänger av det med handen. Och han hatar det hjärtat. Han ser det någon annanstans, han kan inte påverka, det är inte hans hem eller någonting. Han ger nasi, han ger råd, men han hatar det med hjärtat. Men sen sist, kan han inte några av dessa, så han ogillar det med hjärtat. Och det, han kan inte göra mer än så. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Och han nämner också hadith Bukhari, då profeten alaihissalam nämner att kvinnan är svag i hennes din. Och då frågades han varför. Och då så sa han, är det inte så att när kvinnan får hennes period så varken ber hon eller fastar hon? Men hon gör mindre goda gärningar och det här sänker hennes iman. Också ett bevis på att iman kan bli svag. Taib. Om vi då går tillbaka till vad som stärker en persons iman och vad som försvagar en persons iman. Det här har vi gått igenom flera gånger, men det är ett ämne som är alltid aktuellt Och profeten alaihissalam har sagt i en sahih hadith att våran iman slits ut som ett klädesplagg. Den blir utsliten som ett klädesplagg. Så förnya er iman. Yani be Allah att förnya er iman. Och i vissa hadither genom att säga la ilaha illallah. Och i vissa hadither genom att be Allah förnya er iman. Allahumma jaddid imani. Eller Allahumma nis'aluka imanen. Och så vidare. Du ber Allah om el iman. För att iman blir utsliten. Som ett klädesplagg. Dina byxor du har haft i flera år. Vad händer? De blir slitna. Längst ner det börjar gå hål i dem. Och så vidare. Och då fixar de eller köpa nya. Iman blir också sliten. Man behöver förnya den. Så att man ber Allah azza wa jalla att förnya ens iman. Och det finns vissa asbab då, vissa orsaker som gör att en person stärker sin iman. Vet ni vilken den viktigaste är? Efter att ha bett Allah azza wa jalla om hjälp. Vilken är den viktigaste sebeba? Ahsan. Det är al-ilm. Kunskap om al-islam. Kunskapen är nyckeln till allting. Det går inte att du ska få stark iman och bli stabil på religionen om du är jahil. Yani självklart Allah kan stärka en person. Men vi talar generellt. Kunskapen är nyckeln till att bli gudsfruktig. Att bli en person som lyder Allah azza wa jall. En person som älskar Allah. En person som strävar efter paradiset. Och en person som har stark iman. Och beviset på detta är att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Att det är de lärda, de kunniga från hans tjänare som sannoligen fruktar honom. Yani vilka är det innama på arabiska? Det kallas för al-hasr, yani man begränsar. Att det är endast de lärda från hans tjänare som fruktar honom. Yani haqq al-khashya. Så som han borde fruktas. De som har kunskap. Så här förstår man av denna vers. Att ju mer kunskap en person får. Ju mer kommer han att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför sa också profeten alaihissalam. Är inte jag den av er som känner Allah bäst. Och fruktar honom mest. Sahih hadith. Är inte jag den av er som känner Allah bäst. Den kunnigaste människan om Allah som gått på jorden. Det var profeten Muhammad a.s. Och samtidigt var han den mest gudfruktiga människan. Så att de går hand i hand. Ju mer kunskap du får, ju närmare kommer du att komma till Allah azza wa jalla. Varför? För att när man får kunskap så lär man sig om Allah azza wa jallas storhet. Azamatullah. Hur mäktig Allah azza wa jalla är. Yani med Allahs namn, egenskaper. Så lär man sig att frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Du lär dig om Allahs paradis. Och ju mer du lär dig, ju mer längtar du dit. Du lär dig om mötet med Allah på domedagen. Ju mer du lär dig, ju mer kommer du att förbereda dig för den dagen. Du lär dig om helvetet. Ju mer du kan, ju mindre kommer du att försöka närma dig helvetet. Och ju mer kommer du försöka att komma bort från helvetet. Och det här är jätteviktigt. För när vi säger kunskap, då menar vi ilmen nafi'. Nyttig, gynnande kunskap. Vad är onyttig kunskap? Det är kunskap som är information, men inte leder till någon taqwa eller någon god gärning. Och liknelsen av den som har kunskap och det inte leder till någonting, är som liknelsen av den här åsnan som går och bär på böcker. Om du har en åsna och du packar på åsnan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir ibn Kathir, kan du kalla honom för alim? Är det en sheikh? Nej, det är en åsna. Och samma sak en person som memorerar och lär sig och lär sig och lär sig. Men han sätter inte kunskapen i verket. Den har ingen effekt på hans hjärta. Då är det inte nyttig kunskap. Nyttig kunskap är den som för dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och onyttig kunskap kan till och med vara skadlig. Då den är, som profeten alaihissalam sa, ett bevis mot det. Så nyttig kunskap för människan närmare till Allah azza wa jalla. Och då säger här ulema som en liknelse. En person som vet att det finns en eld. En eld där längst bort. Och han har full kunskap om det. Han har studerat den, han har sett den, han har sett bilder på den, han har sett video på den. Och så vidare. Men han vet att elden är där. Är det då logiskt att han går rakt mot elden? Är det det? Nej, det är inte logiskt. Då har han inte riktig kunskap om elden. Då har inte kunskapen om elden gynnat honom. Men trots det, många muslimer idag vet att det finns en eld i nästa liv. En eld som är 69 gånger varmare, som är kolsvart och det är massa straff. Och inte bara att de går mot elden, de springer mot elden. Springer bort från paradiset. Som de också tror på. Och där finns det allt man kan önska sig, men de springer bort från paradiset, rakt in mot helvetet. Har de nyttig kunskap? Har deras kunskap gynnat dem? Nej. Och vissa av dessa människor, när du konfronterar dem, men det här är haram, varför gör du så här? Då säger de, jag vet. Jag vet, jag kan. Du måste be, jag vet, jag kan. Du måste ha hijab, jag vet, jag kan. Eller hur? Det här kunde jag före dig. Och liknande svar. Nej, men vad hjälper din kunskap dig? Hänger ni med? Så nyttig kunskap är den som har en effekt och påverkan på människan. Vad som också bevisar att kunskap höjer människans iman är Allah Azza wa Jalls uttalande: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah Azza wa Jalla höjer i nivåer. De av er som har iman och de av er som har kunskap. Så Allah höjer människan med två saker. Med iman och med kunskap. Så människan höjs i sin tro, i sin styrka, i sin religion och i sin status hos Allah Azza wa Jalla. Och hos människorna med hjälp av kunskap. Och profeten a.s. säger också liknande att Allah kommer att höja ett folk med denna bok, med Koranen. Och han kommer att sänka ett annat folk. Så kunskap höjer människan i nivå och i status. Ett annat bevis på att iman också höjs av kunskap är profetens uttalande alaihissalam: den som Allah vill gott kommer han att ge förståelse i religionen. Men yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Den som Allah vill gott. Och här säger han khair, obestämd form, nakir. Yani Allah vill honom allt gott. Det är inte begränsat till den som Allah vill gott i nästa liv. Den som Allah vill gott i detta liv. Den som Allah vill gott i religionen. Den som Allah vill gott. Allt gott. Kommer han att ge förståelse i religionen. Så utan tvekan, denna person kommer att ha starkare iman. Och här är det också en annan viktig tankeställare. Profeten a.s. sa att Allah kommer att ge honom förståelse i religionen. Ja. Han sa inte att Allah kommer att underlätta att han ska kunna massa information, memorera massa saker, utan el-fahm, förståelse, vilket är sann kunskap. Att man studerar en bok, man förstår sig på den. Du memorerar en vers och du förstår dig på den. Det här är sann, nyttig kunskap. Och också sist men inte minst hadithen om att Allah kommer att underlätta vägen till paradiset för den som går en väg där han söker kunskap. Vilket också då bevisar att personen kommer att få starkare iman och klara sin färd till Allah Azza wa Jalla och hans paradis mycket, mycket enklare. Tayyib. Sheikh Abdurrazak al-Badr, han har en bok om hur iman blir stark och iman blir svag. Och han nämner där i ett kapitel där han nämner vissa punkter som stärker ens iman. Och han börjar med att nämna kunskap. Och under kunskap så nämner han olika former av kunskap. Och den bästa kunskapen som höjer ens iman, det är Al-Quran, som vi nämnde. Att de troende stärks i sin iman när de hör Allahs verser reciteras. Deras hjärtan fylls av fruktan. Deras hjärtan höjs med iman när de hör Koranen reciteras. Så Koranen är kanske den största faktorn och orsaken till att få stark iman. Al-Quran al-Karim. Och här vill vi också begrunda och reflektera över vårat tillstånd. Må Allah vägleda mig till att läsa mer av Koran. Och må Allah vägleda oss alla. Jag tror vi alla brister i att läsa Koranen som vi borde. Att göra Koranen till en del av vår vardag. Och vi ser här att Koranen är kanske den största, viktigaste orsaken till att få stark iman. Men då säger ulema, det är inte villkorslöst. Utan det är att recitera Koranen och att begrunda ett tadabbur, afala yatadabbarun al-Quran, förstå sig på Koranen och sen självklart implementera den. Det är då det kommer att ge iman. Då kommer det att ge resultat. Men att bara läsa Koranen eller lyssna på Koranen utan att förstå, det är bra. Du får belöning. Men Allah alam om det har samma effekt. Och många människor klagar också idag över att de inte mår bra. De mår inte psykiskt bra. De känner en tomhet, de känner en ensamhet, de känner depression. De känner sig nedstämda och liknande. Wallah, Koranen är, som Allah azza wa jalla har sagt, den är shifa. Och lägg märke till att Allah inte sa dawa. Dawa betyder medicin. Koranen är inte medicin, den är bot. Det är skillnad. En medicin kan du äta och den hjälper dig eller skadar dig. Eller den hjälper dig inte alls. Du kan fortfarande vara lika sjuk, eller hur? Men när man säger att Koranen är bot, yani den tar bort din sjukdom. Det är två olika saker. Så att översätta att Koranen är medicin blir egentligen fel. Den är mer än medicin. Den är det som gör dig frisk. Yani garanterat. Om du bara lever upp till vad du ska leva upp till. Så Koranen är medicin. Den ger människan lycka. Och därför ni vet det finns en dua som profeten alaihissalam lärde sahaba när de blir nedstämda, olyckliga, deprimerade. Och det var en väldigt fin dua. Allahumma inni abduka ibni abdika. Till slutet. Och vad är det man ber om i slutet? En taji'al al-Quran rabia qalbi wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Att du ber Allah azza wa jalla att göra Koranen till ljuset i ens bröst och till våren i ens hjärta. Och det som tar bort ens olycka och sorg, bekymmer och besvär. Så vad? Koranen är det som ska ta bort dina problem. Och att Koranen ska bli som våren i ditt hjärta. Vad menas med våren? Då ser här ulema att han använder här våren för att våren är den årstiden som ger liv till den döda marken. På samma sätt hjärtat är hårt, det är svart, det är mörkt, det är synder. Du känner olycka, besvär, bekymmer. Khalas, Allah ger liv till hjärtat. Nur, ljus kommer och växer i hjärtat som växterna kommer på våren. Så subhanallah, Allah lyser upp våra hjärtan, våra bröst med Koranen. Men då gäller det som vad jag sa, att man läser och begrundar. Och det här för oss tillbaka till att många av oss kan inte läsa Koranen. Många går inte på Koranlektioner. Vissa har inte tagit steget att lära sig alif bata. Och det är pinsamt. Nej, vi ursäktar en person som blev muslim igår, i förrgår, förra veckan. Men vad har resten för ursäkter? Vad har folk för ursäkter att inte lära sig läsa Koranen? Och sen när du har väl lärt dig läsa Koranen, lär dig bemästra Koranen. Så att du inte sitter och läser och hackar och du tar en timme och läser en sida. Nej, lär dig läsa Koranen flytande. Som det nämns i hadithen, att den som läser Koranen flytande kommer att vara med malaikatul abrar, de högsta änglarna. Så att man lär sig läsa Koranen flytande. För att få det här ljuset, att få den här lyckan, att få det här livet i hjärtat, det kräver att du reciterar Koranen och sen begrundar. Men då måste du börja med att lära dig läsa Koranen. Man måste faktiskt ta de här stegen. Och ibland, som handlar om det går en eller två dagar utan att man läser Koranen, man känner sig tom. Och det här har nämnts i hadithen. Att hjärtat som inte har det tommaste hjärtat är hjärtat utan Koran. Det som är tomt, övergivet hus, ett spökhus. Ett hjärta utan Koran. Och Allah har sagt att Koranen är ruh i Koranen. Det är en själ. Själen ger liv. Så när man läser Koranen, du känner dig levande, du känner dig lycklig. Du känner att de här bekymmer och problem går bort. Men återigen, det kräver att du lär dig läsa Koranen korrekt. Så att du kan göra det. Och sen att du hand i hand med att lära dig läsa också lär dig arabiska. Och vad Koranen betyder. Och allt det här, det kräver uppoffringar. Och många människor orkar inte. De lärde har sagt att ju noblare, ju finare, ju vackrare någonting är, ju tyngre är det också att bära. Ja. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Koranen, det är någonting tungt. Att söka kunskap är någonting tungt. Det är inte enkelt. Det kräver mycket tålamod. Du kommer inte bli alim och kunnig inom islam genom att ligga och sova och spela tv-spel. Nej, det kräver uppoffringar. Och det är inte alltid kanske så kul att sitta och lära sig utan till och memorera massa ord och massa arabisk grammatik och memorera Koran i flera timmar. Men man märker sen att det kommer att ge frukter. Du kommer bli lycklig, du kommer må bättre. Din iman kommer bli stabil. Men det kräver att man kämpar med de här sakerna. Och gör man det, man kommer märka att man kommer bli så mycket bättre. Wiswas försvinner, shaitan försvinner. Alltså, till en stor del. Shaitan är alltid på oss. Men när han försvinner mer och mer. Ju mer man lär sig av Koranen och av Sunna och av Islam. Den andra kunskapen som ökar våran iman, och det är också, man kan säga, en del av Koranen, kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Kunskapen om Allahs namn och egenskaper. Allah azza wa jalla skapade oss för att vi ska dyrka honom och vi ska känna honom. Som han säger i Koranen. Att vi ska känna Allah azza wa jalla. Och Allah azza wa jalla beskriver sig själv i Koranen med de vackraste namn och egenskaper. Eller hur? För att vi ska känna honom. Och de lärde som Ibn Qayyim och andra säger att det här är den noblaste och bästa av all kunskap. Kunskapen om Allah. Du kan inte studera någonting noblare än om Allah. För det finns inget noblare än Allah. Eller hur? Så att lära sig Allahs namn och egenskaper är någonting viktigt. Och ni vet ju alla att Allah azza wa jalla har 99 unika namn. Den som kan dem får gå in i paradiset. Där finner vi också dygden av att lära sig Allahs namn. Och som Ibn Qayyim och ulema nämner, att lära sig Allahs namn, lära sig att rabbla upp dem, lära sig dess innebörd och att implementera dem, genom att leva efter dem. Och en person som har korrekt förståelse på Allahs namn och egenskaper kommer att bli en starkare muslim. Den här personen vet att Allah azza wa jall är hakim. Allah, han är adil. Allah är vis, Allah är generös, Allah är rättvis. Så allting som händer, han vet att det är rättvisa, det är nåd, det är barmhärtighet, även om jag inte förstår mig på det. Utan han refererar allting som händer i hans omgivning till Allahs vishet, till Allahs rättvisa. Och han vet att det här är något som Allah har bestämt, det här är bättre. Allting han påbjuds i religionen eller förbjuds i religionen, han vet att det här är rättvisa. Det här är hikma från Allah azza wa jall. Så han underkastar sig helt och hållet. Han vet att Allah är Sami' al-Basir, den som hör allt och den som ser allt. La takhfa 'alayhi khafiya. Ingenting är dolt för Allah. Så han vet att Allah hör allt han säger, ser allt han ser och vet till och med vad hans hjärta tänker. Vilket gör att han kommer låta bli att tala massa haram, lyssna på haram och kolla på haram. För han vet att Allah azza wa jall är muttala. Allah azza wa jall övervakar honom och ser allting. Ingenting är dolt för Allah subhanahu wa ta'ala. När han är i behov av pengar eller liknande, han vet att Allah azza wa jall är al-ghani, den rike. Biyadihi malakutu samawati wal ard. Allah har herraväldet i sina händer. Allah, han är razaq, al-karim, al-latif, al-mannan, al-wahhab. Så när han ber Allah. Han vet att Allahs skatter är oändliga. Och det finns ingen annan som kan ge mig någonting om Allah inte vill ge mig denna sak. Så kunskapen om Allah gör att du korrigerar din dyrkan. Du blir en mycket, mycket bättre muslim. Som fruktar Allah, längtar efter Allah. När du vet att Allah, han är al-Jamil, den vackraste. Högsta belöningen i Jannah för att se Allah azza wa jall. Allah azza wa jall skapelse, allt han har skapat är så vackert, Allah är vackrare. Det här gör att du längtar efter Allah. Och så vidare. Så att kunskapen om Allah för dig närmare till Allah. Och gör dig en bättre muslim. Och därför ska man försöka studera Allahs namn och egenskaper. Och det finns, för de som vill, en serie på islam.nu av vår broder Abdallah Swedi. Där han gick igenom den här boken från Sheikh Abdul Razak om Allahs namn och egenskaper. Och det är bland de bästa, viktigaste serier som finns på islam.nu. Han går igenom varje namn, vad det betyder. Med bevis, i vilket sammanhang det används och så vidare. Så lyssna gärna på den serien, inshallah. En annan kunskap som också stärker ens iman är kunskapen om hur islam är perfekt. Hur islam är vacker och hur islam är perfekt. Koranen, sharia, sunna, allting som Allah har uppenbarat är det vackraste, bästa, den mest perfekta lagen som finns. När man har kunskap om detta så stärker det ens iman. Och det också hjälper en att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. En annan kunskap som också stärker ens iman är kunskapen om profeten Muhammed alaihi salam. Och alla profeter. Men först och främst profeten Muhammed alaihi salatu salam. Hur Allah azza wa jalla fullbordade honom i hans utseende, i hans karaktär, i hans tal, i hans profetskap, de mirakel han gjorde, den vägledning han kom med, den rahman han var för mänskligheten. När man tar åt sig detta kommer det också att stärka ens iman. Så att studera sira, studera shama'il, profetens karaktär, alaihissalam, hans utseende. Och sen nämner chefen också kunskap om Salaf och Salih. Kunskapen om de rättfärdiga föregångarna. Det är också något som stärker din iman. Då profeten alaihissalam sa att de är de bästa människor. De som lever på min tid, sen de efter och sen de efter. Igen, de som var mest gudfruktiga och bäst implementerade al-islam, den sanna islam som Allah uppenbarat. Vill du ha folk som hade stark iman och läs om deras liv, läs om sahaba. Läs om tabi'in och atba'i tabi'in. Deras exempel, deras zuhud, deras strävan till Allah azza wa jalla och Guds fruktan är wallahi saker som mashallah stärker ens iman. Så att läsa det här är också någonting som är yani uppmuntrande och ger dig starkare iman. En annan kunskap som sheikhen också nämner är att begrunda och reflektera över Allahs skapelse. Och det är också någonting som kanske många har kommit bort ifrån idag, trots att det egentligen är mycket lättare. Idag har vi blivit väldigt materiella. Vi ser väggar, vi ser Allah al-Mustan, vi kollar på mobilen flera timmar om dagen, kollar på datorer, skärmar, tv-apparater och liknande. Och vi kollar inte på naturen. Vissa barn idag, om du säger vi ska ut i skogen, då får flipp, eller hur? Så, vadå skogen? Ah, det finns insekter, det finns djur i skogen och de blir rädda liksom. Och ni vet själva, när ni var ute, mindre ni var ute i skogen och lekte och så vidare. Men dagens unga, de är, det är en helt annan värld, är det inte så? Och tyvärr också, vi kanske inte är ute lika mycket som vi borde. Men naturen är, den är subhanallah, någonting mäktigt. Allah har nämnt i Koranen. Inna fi khalqi samawati wal ard. Det finns i Allahs skapelse av himlarna och jorden finns det tecken. Li ulil albab. Stjärnorna, solen, månen. Allah säger, wa fi anfusikum. I er själva finns det tecken. Ja, ni kollar dig själv i spegeln. Hur Allah själv skapat dig perfekt. Och allting. Och som en vanlig ibn Qayyim säger, allt i skapelsen. Från en darra, från myran till en arsh. Ser du Allah azza wa jalla tecken. Det är otroligt. Och varenda sak. Och ibn Qayyim talar om den här storslagenheten i Allahs skapelse. Med den begränsade kunskap de hade på sin tid. Vad skulle han säga om han hade sett dagens forskning av rymden, dagens forskning av haven och liknande saker. Där det finns saker som vi inte ens har sett. Människan har inte ens utforskat haven och vad som finns där i, och de upptäcker hela tiden nya arter och liknande saker. Är det inte så? Så Allahs skapelse är enorm. Och fram tills idag, de sitter och studerar en bananfluga och de har inte ens fått ett hum om hur den är och hur den funkar och så vidare. Är det inte så? Allahs skapelse, den är adim, den är enorm. Subhanallah. Tänka på Allahs skapelse. Det gör också att människan får starkare iman. Vad som också stärker ens iman, nämligen sheikhen, är att göra goda gärningar. Att göra goda gärningar stärker ens iman, för som vi sa så är iman olika förgreningar. Och att göra dessa goda gärningar stärker din iman. Till exempel som ett salat, vilket är bland de bästa av gärningar. Där Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, qad aflaha al-mu'minun. Och sen säger Allah, alladhina hum fi salatihim khashi'un. De som ber med Guds fruktan, med fokus, med ödmjukhet. Och sen säger Allah i den sista av egenskaper, och det är de som slår vakt om bönen. Så när blir man en mu'min? När man ber sina böner. Allah säger också i surat al-Baqara, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah skulle inte försumma er iman. Glömma bort eran iman. Och vad som menas med den här versen är bönen. När Allah azza wa jalla uppenbarade att man ska be mot Kaaba istället för Bayt al-Maqdis, så var det vissa av sahaba som tänkte, men vadå, kommer vår belöning gå förlorad? De bönerna som vi bad till Bayt al-Maqdis. Och då uppenbarade Allah versen, nej. Att Allah kommer inte låta eran iman gå förlorad. Så Allah kallar salat för vad? Al-iman. Vilket är ett tecken på att salat är från al-iman. Och Allah säger också, wa aqimis salat, förrätta bönen. Inna salatanha anil fahsha'i wal munkar. Förrätta bönen. Bönen avhåller, hindrar människan från al fahsha'i wal munkar. Synder och skamlösa gärningar. Där finner vi att as-salat sahiha har en påverkan på människan i att göra människan till en bättre muslim som håller sig borta från al-haram. Vilket går tillbaka till al-iman. Så att person kan få starkare iman av att göra en korrekt salat. Med khushu', med inlevelse. Det här är en salat som kommer påverka dig och din iman, din relation till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen resterande gärningar är också från en iman. Till exempel så sa profeten a.s. om sadaqa wa sadaqatu burhan. Sadaqa är ett bevis. Så det var några av de saker som stärker ens iman. Och också det som Sheikhen tar upp när han talar om goda gärningar som stärker ens iman, så talar han om gärningar med hjärtat, som kärlek, gudsfruktan, hopp, längtan och så vidare. Gärningar av tungan, som att göra dikir, läsa Koran, påbjuda det goda, förbjuda det onda, lära ut kunskap. Allt det här stärker ens iman. Och sen gärningarna av kroppsdelarna, som är salah, sadaqa, hajj, och siyam och så vidare. Om vi kortfattat också försöker täcka vad som försvagar ens iman, så är det egentligen bara totala motsatsen. Yani, vad var den första saken som stärker våran iman? Ja? Kunskap. Så vad blir den första saken som gör en människa svag i sin iman? Namn, jahl, okunskap. Är bland de värsta av sjukdomar. Profeten a.s. kallade al-jahl för sjukdom. Sjukdom. Då vissa gav en felaktig fatwa som ledde till att en man dog. Han gjorde ghusl och dog. Han var skadad och fick den här fatwan att han måste göra ghusl. Och då så blev profeten a.s. jättearg och han sa, vet de inte att botemedel mot okunskap är att fråga? Så han kallade det här yani jahl, okunskap, för en sjukdom. Och de lärde nämner att al-jahl ligger bakom yani människornas svaga iman, människans förnekelse, människornas otro, yani deras okunskap om Allah subhanahu wa ta'ala. För en person som är okunnig kommer inte att känna till Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Det som tror att Allah är en staty, att Allah är en människa, hasha lillah, eller en ko, kommer han att ha taqwa? Kommer han att vara rädd? Kommer han att längtan? Kommer han att ha kärlek? Kommer han att ha hopp? Nej, han kommer vara likgiltig. Det funkar inte. Så från den största av jahl är att vara okunnig om Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför säger Allah, kul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Säg, ja Muhammad, säg till de här människorna, kuffar, afa ghayra Allah, beordrade mig att dyrka andra än Allah, era okunniga människor, ayyuhal jahilun. Och då säger ulema, den största kunskapen är tawhid, kunskapen om Allah. Och den största jahl och okunskap är okunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala. Som vi sa, att inte känna Allah, inte känna till meningen med livet, inte känna till Allahs storhet, gå och tro att Allah är en staty eller människa eller jinn eller ängel eller liknande, eller att det finns flera gudar. Det här är den största okunskapen som finns. Och det nämner också Allah subhanahu wa ta'ala att profeterna kritiserar deras folk. Vad sa Mosa till Ben Israel när de dyrkade kalven? Innakum qawmun tajhalun. Ni är ett folk som beter er ignorant. Tajhalun, yani jag har inget förstånd. Vad håller ni på med? Hur kan ni gå och dyrka en kalv? Allah azzawajal har precis räddat er från Firaun. Allah delade på havet. Ni fick se alla mirakel. Och så ska ni gå till en kalv. Det här är jahl. Det är okunskap. Och så Lot. Kull. Nam. Qale bal antum qawmun tajhalun. Ni är ett okunnigt folk. Ett ignorant folk. Vad håller ni på med för? Ni kan inte synda. Ni kan inte trotsa på det här sättet. Det här tyder på att ni är okunniga. Så okunskap är en av de största faktorer som gör att en människa halkar, blir svag och blir ett lätt byte för shaitan. Därför när du pratar med folk som har problem med wiswas och liknande, det är oftast folk som inte är förankrade i kunskap, som inte har studerat, de har inga grunder, och shaitan kan lätt manipulera dem, leka med dem. Och deras huvud blir som en, yani, hjärnan där inne blir som en tennisboll, går fram och tillbaka. Den blir helt förvirrad. Men har du kunskap, direkt du bara stick till shaitan. Det här är batel. Stick härifrån. Så att man blir mycket, mycket starkare och stabilare med hjälp av kunskap i islam. En annan sak som också gör att människan blir svag i hans iman är al-ghafla och nisyan. Och det är att glömma bort Allah. Att vara negligent. Att vara glömsk. Att inte tänka på Allah. Vara distraherad av världsliga saker. Det gör också att din iman blir svag. En annan sak som också orsakar att din iman blir svag är att synda. Vilket är motsatsen till att lyda Allah Azza wa Jalla. Alla synder försvagar människans iman. Och därför så sa profeten alaihi wasallam: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min." Att den som gör zina gör inte till zina i ett tillstånd och han är mu'min. Och den som skäl inte i ett tillstånd och han är mu'min. Och den som dricker inte i ett tillstånd och han är mu'min. Och i vissa hadither nämndes det att när personen dricker, skäl och gör zina, så lämnar el-iman honom som och är över honom som ett moln över huvudet. Och sen om han gör tåba, det kommer tillbaka. Men självklart svagare. Och då säger här ulema, att vi nämnde det här, ni kommer ihåg, el-iman el-kamil och el-iman el-mustahab. Att det finns el-iman el-wajib, den obligatoriska iman, som vi alla måste ha. Tro på Allah och änglarna och så vidare. Har man inte den, är man kafir. Men vi talade här om den extra iman. Det är den som lämnar personen. Och han blir svag. Han blir jättesvag när han gör de här synderna. Så synder försvagar ens iman. Och därför ska man inte heller ta lätt på synder. Det är en av syndernas dåliga konsekvenser. Vissa tänker, men jag kan bara be Allah om förlåtelse. Nej, det kan du alltid göra. Och det ska du alltid göra. Men glöm inte bort syndernas dåliga konsekvenser. Att de kanske får förödande effekter för din iman. Och glöm inte heller bort hur en så kallad liten synd leder till en stor synd. Och hur en synd kan fastna i hjärtat. Och sen blir du beroende av synden och du fortsätter att göra den om och om igen. Så man ska ta allvarligt på synder. En annan sak som också gör att man blir svag i ens iman är nafs al-ammaratu bisu. Själen, ens ego som dras åt ondska. Vi har i oss el-iman el-mutma'in. Ibland man dras, man liksom får inspiration att göra bra saker. Och vi har också ibland i oss att vi dras åt att göra dåliga saker. Och därför brukade profeten alaihissalam i varje khutba säga: "Wa na'udhu billahi min shururi anfusina." Och vi söker skydd från ondskan i oss själva. Den kan också vara en faktor som gör att människan faller in i synden. En annan väldigt, väldigt vanlig sak som får folk att bli svaga i deras iman. Och det är el-qurana su, dåligt sällskap. Att umgås med dåliga människor. As-sahib sahib. De säger på arabiska, vännen drar till sig. Och profeten a.s. han sa: "El-mar'u ala dini khalil." Personen är på religionen av sin vän. Så tänk på vem ni tar till vän. Och då säger här ulema att man blir påverkad av sina vänner. Man blir som sina vänner. För vi människor tar åt oss. Vi är lätt påverkade. Och umgås man med dåliga människor så kommer man själv att bli dålig. Och det här är något som jag egentligen inte behöver berätta för er. Hur många har ni inte sett som var praktiserande, började umgås med kriminella och de slutade praktisera islam? Det finns så mycket exempel som helst, eller? Hur många personer har vi inte sett som var praktiserande och gifte sig med en icke-praktiserande person och blev svaga? Och vissa till och med kanske gifte sig med personen med avsikt av att göra da'wa på personen. Men det blev tvärtom. Den svaga gjorde da'wa på den starka. Voilà, vi har sett det här. Så man ska tänka på sitt sällskap. Och därför så sa Rasul alaihissalam: "La tusahib illa mu'mina." Umgås endast. Ta endast till nära vänner eller mu'minin. Gärna de som är starkt troende. Och ni vet ju alla hadithen om parfymförsäljaren. Hamil al-misk. Och då sa han: "Methalul jalis as-salih." Liknelsen av ett gott sällskap. Jalis betyder, vad är en jalis? Sammankomst. Och en dålig sammankomst. Och så nämnde han liknelsen. En sammankomst påverkar människan. Vad ska vi då säga om att umgås och leva med folk? Dag in och dag ut. Kommer påverka människan ännu mer. Så man ska vara försiktig med vem man umgås. Och här är också en annan punkt. Vissa tänker så här, men så länge han är muslim. Nej. Personen ska vara person av sunna. För en annan sak som händer, någon börjar umgås med någon som han ser som praktiserande, men han är från Ahlul Bidah och tillhör någon konstig avvikande sekt och ideologi. Och sen blir han som honom. Det är också fel. Så umgås med folk som har rätt metodik, rätt aqida, rätt förståelse av islam, bra karaktär. Folk som för dig närmare till Allah azza wa jalla. Det här är bra vänner. Den som är som en spegel och påminner dig om Allah, visar dig dina brister på bästa sätt. Det här är den bästa vännen. Två saker till som gör att man blir svag i ens iman. Kan ni gissa vilka de är? Ayo. فلا يغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Alla säger att låt er inte luras av det världsliga livet, vilket är punkt nummer 2. Och el-gharur är shaitan, yani den som vill seleda människan. Inna shaitan lakum adu. Alla säger att Satan är en svuren fiende, så behandla honom som en fiende. Shaitan är på oss tills vi dör. Och profeten alaihissalam har sagt att shaitan kommer till oss i alla våra angelägenheter. Han försöker att få oss att ta fel steg. Och ni vet ju de här, har ni hört de här felstegen som shaitan försöker få oss att ta? Hans trappa. 7. Okej, vilken är den högsta målet som shaitan försöker uppnå att människan ska göra? Kuffer och kyrk. Ja. Och nummer 2. Naam, bidda. Nummer 3. Kabair. Nummer 4. Sagair. Nummer 5.
Lämna goda handlingar.
Ja, jag tvivlar på att det var 7. Men att slösa bort, göra för mycket mubah, när det är tillåtna saker, på bekostnad av någonting bra. Och sen är det väl att han försöker att om du ska göra en bra gärning och du insisterar att få dig att göra en mindre bra gärning. Ändå bra, men mindre bra. De här 6 stegen, tror jag. Wiswas, nej, det finns alltid med. Och det är så han får en person att göra de här sakerna. Så shaitan försöker alltid vilseleda människan. Det är också från hans kejdien, hans planer, att han skickar sina soldater från shayatin al-insi wal-jin för att vilseleda människan. Naam. Och sen hur vi skyddar oss från shaitan, det är en helt annan lektion. Men det är också med kunskap. Med dhikr, jätteviktigt. Och dhikr också en sak som stärker din iman. Alla bi dhikrillahi tatma innu al-qulub. Och profeten alaihissalam, han sa en autentisk hadith. Hadith är Zakaria. Lång hadith, men han nämner i alla fall i den. Att Zakaria säger till hans sahaba, och jag beordrar er att göra dhikr av Allah. För liknelsen av personer som gör dhikr av Allah är som liknelsen av en person som flyr från fienden in i en borg och låser in sig i borgen. Och så sa profeten alaihissalam, och det finns ingenting som kan skydda människan från en shaitan förutom dhikr. Med de här orden han sa, det finns ingenting som kan skydda människan från shaitan förutom dhikr. Yani på samma sätt som den här ensamma soldater som flyr från fiender, de är plural, han är underläge, och in i en borg, vet, den här vallgraven, han fäller upp porten, man kan inte göra någonting, han står där helt trygg och säker. Samma sak är det med dhikr. När du dhikr så försvinner shaitan från dig. Och sen den sista saken som då försvagar människan i hans iman är al-ibtiraru bil hayati dunya, att låta sig luras och förundras över det världsliga livet till en överdriven nivå där man blir besatt av dunja. Det här gör också att människan får en svag iman. Jag fann ett väldigt vackert uttalande från Ibn Qayyim där han säger: "Wa ala qadr raghbati al-'abd fi ad-dunya wa ridahu biha yakunu tathaquluhu 'an ta'ati Allah wa talab al-akhirah." Han säger Ibn Qayyim att beroende på hur mycket en person eller en tjänare är fäst vid det världsliga livet och nöjd med det världsliga livet, beroende på hur mycket han är nöjd och fäst vid det världsliga livet, kommer det påverka hans dyrkan, hans lydnad till Allah kommer att bli tyngre. svårare för honom och att söka nästa liv. Yani, ju mer fäst man är vid dunja, ju mer man tycker om dunja, ju mer bekväm man är i dunja och längtar och bara har dunja som sitt mål, ju svårare kommer det att bli att komma närmare till Allah. Det kommer bli tungt. Och att sträva efter akhira. Det blir svårt. Vi sa ju att man ska vara i den här dunja som en resande person. Och en resande person som har med sig 50-11 väskor, han kommer ingenstans. Och samma sak är det med dunja. Ha lätt bagage. Dunja är inte det viktigaste. Det viktigaste är vad som finns hos Allah. Dunja ska vara ett medel för att komma till Allah subhanahu wa ta'ala. Dunja är inte ett mål i sig själv. Utan dunja är ett medel för att komma till Allah. Och självklart, i dunja man utbildar sig, man skaffar arbete, man skaffar familj och bostad och liknande. Men man har dunja i handen och inte i hjärtat. Du låter inte dunja bestämma över dig. Utan du har kontroll över dunja. Som Imam Ahmed sa, att det zuhud i dunja är att en person är likgiltig. Till om han har massvis med pengar eller förlorar dem. Alltså det påverkar inte hans iman. Han är en och samma person. Han blir inte en sämre människa av att få mycket pengar. Och han blir inte en sämre människa av att få lite pengar. Utan han är alltid samma människa som har det här primära målet, vilket är att komma till Jannah. Och det är så man ska vara i det här dunja. Och inte göra dunja till det viktigaste målet. För att dunja, vi vet ju alla att det är kort. Det kommer försvinna. Det är bara dagar och sen är det slut. Och akhira är för evigt. Så hur kan en person som tror på detta bara jobba för dunja och inte jobba för akhira? Då har han ett problem med sin iman, eller hur? Men har man en riktig iman och man vet att det här livet är bara några dagar och nästa liv är det riktiga livet, det livet som är för evigt, så kommer man lägga störst fokus på nästa liv. Och vi avrundar det för idag. Wallahu ta'ala alam och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Zaakumullahu khairan.